Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Jag ska ringa upp honom. Så ska vi förhoppningsvis ha honom i hörluren hos dig också.
Ja, hör att det ringer i alla fall.
Det är som gamla så ring så spelar vi.
Ja. Ja. Vad vinner jag?
Precis, det är 4 skivor i potten. Vilket nummer vill jag ha?
Det betyder att det är 4 dårar för mig.
Ja, precis. Hej Mattias.
Hej och hjärtligt välkomna kamrater och nya lyssnare och gamla lyssnare och trogna lyssnare till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias, som nu mer finns på Podplay.
Så är det.
Eller hur?
Ja.
Det är coolt ju.
Vi sitter ju här i Podplay-studion. Jättetjusigt är det. Det kan ni se när ni ser bilden. Det är så gröna sammetsfåtöljer och en snygg tekniker som sitter där borta och fnissar med hörlurar på. Det känns väldigt lyxigt. En klocka som räknar ner och logotyper och grejer.
Ja.
Känns väldigt proffsigt.
Schysst.
Hur är läget med dig?
Jo, men det är fint som man brukar säga. Men dig då? Hur har du det egentligen?
Jag behöver din hjälp.
Ja, shoot.
Nu kommer vi in på en kärnfråga här. Jag gillar ju med sommaren, när klockan blir så här 22-23, då vill jag att Andrea och jag ska gå in när man tror att man ska vara ute, men det är fortfarande för ljust att lägga sig, och då vill man se en sommardäckare.
Mm.
Och då är det nu, har jag spaning här, att jag har ett problem jag behöver din hjälp med. Det finns inga roliga däckare. Det görs, allting är, snälla Mattias, hjälp mig med en däckare som inte handlar om en kvinnlig polis som är missbrukare av tabletter eller alkohol och försöker balansera tonårsbarns familj och karriär som polis. Det är det enda alla serier handlar om. En kvinnlig polis som ska försöka balansera arbetsliv och privatliv. Och jag har sett dem nu. Jag har sett de alkoholiserade kvinnorna som är polis. Så att det räcker. Jag skulle vilja ha lite mer så här Agatha Christie, fast jag kan ju alla utan till. Det är inget kul att se en deckare när jag vet vem som är mördaren innan det börjar. Har du någon lättsam Knives Out, fast i 62 avsnitt, sommardeckare? Tack, doktorn.
Har du sett Lupin?
Ja, det har jag.
Den är ju lite lättsam.
Ja, jag håller med dig.
Är det en sån du tänker liksom?
Ja, precis. Precis. Det hade varit bra. Bra tips. Nu gillar jag hur du tänker.
Ja, bra. Men låt mig få fundera under poddens gång här. Så ska jag nog knäcka någonting innan vi är färdiga. Helt klart.
Och ni som lyssnar kan ju bara in i våran Facebook-tråd eller Insta. Bara skriv nu kommentarer. Ge mig listan. Jag öppnar ett konto på vilken jädra leverantör som helst. Bara du har någonting som är lite kul och lite intelligent. Och inte bara försupna poliser.
Ja, men då kan vi be våra kära lyssnare att gå in på Charlie och Mattias på Instagram. Och lägga sina förslag på bästa serier. Det kan ju också vara så att ljuskungen går han under för mig. Och då får vi se vilket ljus. Men att, på tal om att du säger att när det blir ljus, det är för ljus för att gå och lägga sig. Kan vara så att Jon har varit där och tänt upp hela eran lägenhet eller inte. Men och nåväl, det har varit flummigt, men det skiter vi. Det bjuder vi på och välkomnar in Jon Strand. Varmt välkommen!
Tusen tack.
Ljuskungen, är det något som de säger på stan eller bara Mattias? Eller?
Ljuskungen har jag hört förut.
Ja.
Men det var väldigt roligt det här med tipset. För att jag satt här och var tyst och höll mig. För tänkte jag, säger han inte den så kommer jag säga den.
Mm.
För Lupin, den Netflix fransk grym. Du har sett den?
Ja, den har jag sett.
Ja. Ja, jag gillar den också.
Ja.
Men du vet Charlie att jag har kommit en ny ganska nyligen. Så att du inte bara första.
Ny säsong,
ja. Precis.
Ja.
Säsong 2.
Ja, precis. Ja. Jag är med.
Men då undrar vi ju här, Ljuskungen. Var kommer Ljuskungen ifrån? Du måste ju berätta. För att,
hur började
Vi kan väl avslöja för det är inte du. Det sticker ju inte under stolen med att du är faktiskt nybliven miljardär. Va? Känn på den.
Mm.
Mm. Det är otroligt. Hur känns det? Om vi bara stannar där. Hur känns det att vara...
Och nu spelar gångsintervjun. Hur känns det? Hur känns det efter matchen?
Hur känns det att vara miljardär?
Ja, men det känns onekligen bra.
Ja.
Känns det bara bra eller är det så här...
Nej, det är komplicerat. När man kommer från det jag kommer ifrån. Men jag är en klassisk nidbild av en entreprenör, tror jag. Liksom. Att jag har startat från absolut nothing och kommer inte från en rik familj. Eller... Så att det är absolut komplicerat. Och jag har själv barn...
Ja, jag tänkte säga dels, för vi har haft någon miljardär med i podden tidigare. Bland annat så hade vi grundarna av Minecraft, eller just vdn för Mojang. Som startade.
Han brukar ha snygg hatt på sig.
Mm. Ja, då tänker du på Notch, ja. Men vi hade den andra, han som är ny, som är vd just nu då, och hans tvillingbror som var en av ägarna. Men alltså just det här problemet, jag tänker så här med familjer... Hur man gör med barnen, alltså så här, brorsan, syrran, så här, ska man skänka en slant till dem? Eller, och då i så fall hur mycket? Eller hur resonerar man egentligen?
Ja, men det är ju faktiskt inte helt lätt att svara på. Nu är det inte som så att jag fick alla pengar på en och samma gång. Det är väl det att jag gjorde en ganska stor checkout nyligen, så att det tillkom en väldigt stor skvätt pengar.
Hur mycket, vad är den officiella siffran än så länge? Sen vet jag att det är lite multiplar grejer, men om man börjar någonstans.
Men typ en kvarts miljard. Typ.
En kvarts miljard på bankomaten så här. Om du trycker så här minneslapp, ja, då står det en kvarts miljard där.
Nej, det gör det
inte.
Nej,
men alltså, det skulle kunna göra.
Ja. Ja. Och där har det gjort det aktuellt att, för de andra bolagen, mitt moderbolag äger ett antal bolag, 6-7 helägda bolag. Och numera är på väg in i en mängd olika investmentbolag, och de i sin tur kan äga andra bolag. Och det gör det ju lite mer komplicerat. Men jag gjorde en stor checkout, så att vi är väldigt stinna i kassan.
Vi vill veta massor om hur man Precis. Tänker då. Men om vi börjar med där spelagångsintervjun då. Vad är det bästa och det sämsta med att ha en kvarts miljard på kontot? Liksom?
Ja, det bästa är att du på riktigt kan faktiskt slappna av. Behöver ju inte bekymra varken mig eller min familj eller nära och kära med framtiden. Utan framtiden är ju säkrad. 100%.
Och det, hände det nu? Det var nu som
Nej,
den här punkten?
Nej, det gjorde
eller
det
hade du redan
inte,
passerat
väl,
den?
Ja, det hade jag nog passerat innan. Men nu är det väl, vad säger man, 1000%. Nu är det inte bara min generation utan kanske ett par till.
Just det. Och vad är det sämsta då?
Ja, det sämsta är väl, eller sämsta är väl inget dåligt. Men det är väl att man, det är kanske lite svårt att förhålla sig till. Ja. Det är svårt att förhålla sig till, och det är svårt att veta hur du precis där ni, alla de frågorna ni frågar, ska jag skänka pengar till mina barn, till mina nära och kära, i sådana fall hur mycket och när ska jag göra det och, ja.
Ja, men just barnen tänker jag så här också, för jag menar om du sätter in en ekonomisk oberoende peng på deras konton, så har de ju inte kanske så mycket att sträva efter. Det är ju den klassiska grejen då. Att jag tänker att du vill väl att de ska jobba och slita och göra sitt...
Jag tycker att du slår huvudet på spiken, för att det är säkert någonting som vi kommer att prata om idag. För att jag brukar skoja och säga att om jag någon gång skulle skriva memoarer, så skulle de heta att ur ångesten kommer resultaten. Och jag tror inte det kommer resultat, alltså resultat som är vettiga. Utan någon form av inre drivkraft. Och en inre drivkraft är svår att få om du inte har någon form av press på det. Och den kan vara liten, den kan vara stor, den kan vara median. Eller, ja.
Ja, men är det inte liksom att, för det, jag tänkte på det när jag förberedde mig inför idag. Faktiskt var ute och gick på Strandvägen i helgen, och så tittar man på husen och så, liksom, saker, så började diskutera där. Och då tänker jag, det är lite synd också om människor. Men jag hade ju min första lägenhet, var ju en etta på nedre botten liksom, någonstans. Och sen har jag kunnat få göra bostadskarriär. Min första lön var på 16 000. Alltså så här, min första dejt jag tog ut en tjej på, det var liksom på ett café. Hon fick betala sin egen bulle, men jag kunde bjuda på kaffe. Liksom så här, jag kommer ihåg när jag åkte taxi, bara så lädersät. Alltså den där... Kontra då, tänk om man börjar med en trea på Strandvägen när man flyttar hemifrån. Man övningskör i en Porsche. Man har redan åkt på semester varenda år med dig med en privatjet till Marbella. Vad har man kvar då mer än att sänka sitt golfhandikapp? Finns det inte liksom, har du ingen den där rädslan att...
Det har jag absolut, men jag har verkligen försökt att vara försiktig med det och inte skämma bort. Jag har tre barn, de är ganska stora idag. De är 17, 20, 22. Mm. Jag har verkligen, verkligen försökt och är fortfarande väldigt försiktig med och bara ge saker och ting.
Hur reagerar de då? Tycker de att, men vad fan, farsan, nej. Herregud, nej. Det är väl bara swisha en miljon, kan vi sluta tjafsa om detta? Eller är det som, nej, men det där har inte jag med att göra.
Jag är faktiskt så lyckligt lottad så att jag nästan skäms i fel ord, men det har gått väldigt bra för alla mina tre barn. Vi har inte haft några stora incidenter med någon av dem. Ja, vi kanske mest deras mor att tacka för, men fantastiska barn.
Men vad härligt, men då måste vi få höra nu resan. Om vi liksom ska summera då, för jag menar innan du kom dit du gjorde. Jag tycker det är så intressant det här med, för det handlar ju om ljus, alltså det handlar om fordonsljus i grunden. Och just LED-belysningen och hela den här grejen, så mycket vet jag. Jag har ju kollat in Strands hemsida och sådär. Men hur kommer det sig? Vad gjorde du i skolan och vad började du jobba som? Och när knäckte du den här idén, eller vad man ska kalla det för?
Okej, skolan, den går fort. För jag gick bara 1-9. Jag har inte ens gått gymnasiet. Mm. Så jag slutade när jag var 15. Startade mitt första företag då. Inom dagligvaruhandeln. Då sålde jag saft och skorpor och senap och lite andra grejer.
Till butiker?
Till butiker, B2B. Mm. Long story short, jag jobbade som säljare kan man ju säga. Från jag var 15 år fram till jag var 22 i olika former. Och var chef på, blev tidigt chef på ett bolag i Göteborg. Gick från säljare till försäljningschef till marknadschef. Och det var ett bolag som jobbade med delar inom tunga fordon.
Det var lite där du kom in på själva belysningssidan kan man säga då.
Ja, och då hade det här med xenon. Vet ni vad xenonbelysning är?
Absolut.
Jag skulle till säga xenon, så jag vet inte.
Ja, xenon eller xenon.
Jag har sett loggan i alla fall.
Ja. Där, jo, men det skulle man ju ha på bilar. Det skulle man absolut ha. Jag kommer ihåg när de här xenonljusen kom, för de var ju så mycket bättre än de vanliga gamla lamporna. Jag minns inte vilket år. Men
du fick fyra gånger så mycket belysning för en kvarts så mycket effekt.
Ja, exakt.
Det var xenon.
Ja.
Ja, då hade det kommit och var ganska på ropet. Men då hade även LED börjat, det var i sin linda, liksom 2002 där någonstans.
Och det är två olika grejer här?
Ja, LED är dioder, alltså en helt annan typ av belysning. Det är ännu mer effektivt. Alltså det är... Då kunde du ha, ja, för att sätta det i perspektiv, så kunde du ha belysning som drog 20 watt och gav en viss lumen, alltså viss styrka i belysningen. Då kunde du för 1,2 watt få exakt samma typ av. Det hade precis kommit då, men var jättedyrt. Var otroligt dyrt då. Men jag tänkte och trodde att det här är, jag fick en liten sån Jesus uppenbarelse. Det här är framtiden.
Och då satt du som marknadschef på det här...
Och det var ett familjebolag i Göteborg. Vi var med om en fantastisk, eller jag var med om en fantastisk resa. Jag var med och tog dem ifrån, vad kan det ha varit, 16-17 miljoner till över 100 miljoner på 4-5 år där. Men de trodde inte lika hårt på det som jag trodde. Så då, long story short, jag slutade och startade Strands.
Mm.
Och började med LED-belysning, och inte bara LED-belysning utan lite andra produkter också. Men så småningom så kristalliserade sig till att bara handla om belysning och LED och ett varumärke, Strands då.
Och egentligen till fordon måste jag bara fråga, det var fordon i grunden liksom?
Fordon, både tunga och lätta, men från början var det fokus på tunga fordon.
Mm.
Men det är också den fina med tekniken, med LED-tekniken, att den är så lätt att göra 12-24 volt. Alltså du kan använda samma lampa för personbilar är 12 volt och tunga fordon är 24 volt. Men med LED spelar det ingen roll.
Men när du startade det, tänkte du så här, nu kör vi stort kontor, in med 40 bra säljare, nu drar vi igång detta, det här kommer jag sälja för en kvarts miljard om några år, nu pumpar vi på här och ser till att vi har rätt licenser, eller var det liksom, jag provade själv att gjuta lite garage, alltså så här, du vet, var var ambitionsnivån när du drog igång? Liksom?
Nej, jag kan förklara det, för att efter två år så blev vi, det jag brukar kalla ett försörjningsbolag, vi omsatte typ sådär 7 miljoner.
Mm.
Då kunde jag och en anställd försörja mig på med en vettig lön och liksom, ja, ha det bra.
Mm.
Men det var jag inte intresserad av.
Varför inte det då? Är inte det soft? Du kunde spela golf och livet funkade och vara hemma med kidsen på helgerna?
Nej, jag vet inte. Jag är född med större ambitioner än så. Vi kanske kan prata om det sen och varför. Men det är jag. Så jag brukar säga att jag har startat bolaget två gånger. Första gången givetvis när jag startade. Och andra gången var efter två år. För det jag upplevde då när vi hade kommit upp till den här försörjningsnivån var att det finns, jag brukar säga, det finns ingenting så konservativt som en inköpare. När jag åkte runt till de här Scania och Volvo-handlarna eller bilåterförsäljare med LED-belysning, så sa de att ja, men det är ingen som frågar efter det, så det vill vi inte ha in.
Nej.
Och jag sa till dem att ja, men jag tror fan att ingen som frågar efter det, för ni erbjuder inte det heller. Mm. Så att det var liksom en sån här status quo.
Mm.
Och då finns det i Norden, Nordens största mässa för fordons, framförallt på tunga sidan, och den är i Elmia vartannat år i Jönköping. Och då gjorde jag någonting som var förbjudet på den mässan, och den har jag varit med och ställt ut på många gånger innan, med tanke på när det jag hade jobbat tidigare då.
Mm.
På den mässan, det är ju en B2B, alltså business to business mässa, där får man inte, men besökarna i stor utsträckning är ju chaufförer, privatpersoner och så vidare. Så det står man bara och visar snällt som bara många sådana här branschmässor vad du erbjuder och har.
Men du får varumärkesbyggande
inte,
liksom.
Exakt, men du får inte sälja någonting.
Nej.
Så att då bestämde jag bara att fuck it. Vi bygger en monter som är som en butik och så sätter vi ut pris på allt. Och vi säljer till vem som helst och vi tar order ifrån vem som helst. Och då hade vi 596 handlande kunder i bolaget. Och jag missade alla utom en. Varenda återförsäljare, alla övergav oss den dagen för att vi tog kunderna direkt. Men då gick vi in i en period som var, det var en gambling utan dess like. Då gick vi in i en period som var totalt sagolik. Vi öppnade Sveriges absolut första webbshop inom fordons, överhuvudtaget fordonstillbehör och fordonsbelysning då, inom någon månad efter den. Mässan var den uppe. Vi gav ut, vi skickade ut sådana här 16-sidiga reklamblad som medutskick i all branschpress i flera år efteråt, som postorder då. Då hade vi en period på 18 månader där det tillkom över 500 handlande kunder per 30 dagars period in i webbshop eller postorder.
Men alla andra skulle ju berätta den här historien tvärtom. Ja. Den här historien hade varit så att den tog slut där.
Nej.
Jag gjorde det här, jag drog igång, jag sålde på mässan, men över en natt blev jag av med alla mina kunder. De flesta hade suttit här och gråtit ut nu i soffan och berättade att branschen var orättvis och jag fick lägga ner. Men i samma ögonblick du blev av med alla dina kunder var det så här, nu fan, nu kör vi. Alltså du var ju förberedd på det.
Vad är det där, jag var beredd att gamla med det i alla fall.
Vad är det för sjukdom som gör att man går från försörjningsbolag till säger alla kunder försvann? Jack, det är någon,
form, det är någon form av ADHD och så alla bokstäverna däremellan tror jag.
Och då var det, vem kom in och handlade då? De här nya 309?
Alltifrån då, och på tunga sidan så var det ju alltifrån åkerier, alltså slutkunder som man säger då, åkerinäringen till chaufförer, till privatpersoner, mycket privatpersoner.
Så istället för att gå till Volvos originalgrejer eller ringa till Mekonomen eller vad nu kan vara, så köpte man direkt.
Varken Mekonomen eller Biltema eller någon av dem erbjöd ju de här produkterna som vi hade då. Vi var först liksom.
Och då gissar man efter att ta vartannat ljud i skällan, då ville de plötsligt kunna ha det i sina butiker för att fråga folk.
Så tredje gången vi omdanade bolaget då var ju några år senare, för att då hade ju då varenda återförsäljare, då kom ju Volvo, Scania, Mekonomen, alla, rubbet, alla kom ju liksom att vi har kunder här som kommer in med era broschyrer även och vill ha de här produkterna. Kan vi få rabatt? Vad kan vi återförsälja? Egentligen så kan man säga att det var då bolaget blev det är idag. För då danade vi om bolaget igen och blev ett så små, det var en långsam övergång, men och blev ett bolag som bara har egna produkter. Idag när du går in på, ja, du sa ju att du har varit inne och tittat på Strands hemsida.
Jajamensan.
Ja, idag så har du, jag skulle säga att 90% av produkterna är våra egna, alltså vi tillverkar dem själva. Vi äger inga fabriker, men vi äger tooling, alltså verktygen, vi äger mönsterskyddet, vi äger e-märkningarna, vi äger rubbet, precis som Helle eller Bosch eller ja, vilket de bolagen som
helst.
Men
hur gjorde du för att få fram produkter då? Med tanke på som du säger att bolaget växte så oerhört fort och varje 30-dags period så kom det in 500 nya kunder som ville köpa då. Hur lyckas man, för jag tänker också det är en omställning att hinna leverera då. För jag tänker de här grejerna gjordes väl inte i Sverige eller görs väl inte i Sverige i huvudsak.
Allt du tänker på tror jag. Alla problem man kan tänkas få då, de hade vi. Vi hade problem att leverera, vi hade långa leveranstider. Vi var lyckligt lottade så tillvida att vi var först. Så att folk, det var inte så att de kunde vända sig någon annanstans.
Nej, okay.
Det var de fick leva med att det tog lite tid.
Ja, de fick leva med det helt enkelt. Ja. Och vi hade kvalitetsproblem, vi hade alla problem du kan tänka dig.
Och vart gjorde de här grejerna? Jag måste bara få fråga, vart är det Kina i huvudsak som ni köpte ifrån? Det är ju där man tänker liksom, spontant.
Från början var det väl Taiwan, sen blev det mycket Kina och i dagsläget så skulle jag säga att det är 65-70% Asien blandat och 30-35% Polen.
Ja, ah, okej. Okay.
Det är som all annan produktion. Den typen av produkter som kräver mycket handpåläggning, alltså fysiska arbetstimmar, det är fortfarande bättre och billigare och effektivare att göra i Asien. Men så fort det är automatiserade produkter så är det bättre att göra dem i Europa.
Men du, när du berättar om hur det var där, när du säger att vi hade alla problem man kan tänka sig, då ser jag ju i ögonen på dig någonting, att det liksom är att du nästan saknar den där ja, liksom skjuta ju från häften, nu jädra kör vi dygnet runt, och du vet, det är nästan, när det är så mycket problem så att man kan inte annat än att skratta, för att annars går man under liksom. Ja. Saknar du den där kniven på strupet, nu fan kör vi liksom matchen?
Både och. Jag kan absolut göra det, för det finns ju jag är ju en adrenalin-junkie nästan i allt jag gör, så att ja, jag kan absolut sakna det. Och samtidigt så kan jag ju, ja, jag fyller faktiskt 45 år och jag har verkligen bokstavligt talat jobbat i snart 30 år. Så att vi kan även uppskatta någon form av lugn i tillvaron.
Men jag menar, nu har ju Strands gått över. Ni säljer ju mattor, ni säljer gardinkrokar som passar. Då är givetvis gardinkrokarna är då, passar till lastbilar och sådär. Så det är ändå inom fordonssegmentet kan man säga. Men vad var det som...
Men det är gamla kvarlever. Det är, liksom, det är mer i periferin. Det är nog mer för att de är tvungna att ha kvar dem. Men jag skulle vilja påstå att 98-99% av omsättningen i Strands idag är fordonsbelysning.
Ja. Mm. Och är det så, och vad var det som hände då? Då är det alltså någon jätte som har gått in och köpt er. Om vi ska hoppa fram lite grann då. Att du drev på, det hände grejer, ni omsatte, ökade. Och sen så till slut kände du att nu kanske är läge för en exit här då?
Ja, de heter Relias, det här bolaget. Det är ett finländskt börsbolag som köpte upp oss. De har varit på oss i 2-3 år tillsammans med några andra. Vi har haft Indutrade, vi har haft flera stycken som har varit och pillat.
Och var det ett lätt beslut att ta och bara bestämma sig för att...
Nej, det var det verkligen inte.
Vi höll på. Det här barnet flytta hemifrån.
Vi höll på ett helt år, bokstavligt talat ett helt år.
Ja. 12 månader. Du säger vi, men till sist, alltså, någonstans i slutet är det ändå du som...
Ja, jag menar vi, för i det var ju mitt bolag, men vi i förhållande till att de förhandlade med oss, alltså, eller med mig.
Ja. Men fanns det liksom under resans lopp så här, du vet, fanns det där 2 dagar kvar till skriva på, och man sa, fan, jag behåller det, kör själv.
Ja, det är väl 2 år sedan då, så var vi i samma läge, och då tackade jag nej på slutet.
Ja. Och nu tackade du ja?
Ja. Och så vill du att jag ska berätta varför. Och då, ja. jag tyckte att jag fick väldigt bra betalt. Jag tyckte det var en bra... Jag hade en jädrigt bra kassa i mitt moderbolag. Och de andra bolagen har också gått bra som jag äger. Och är mer kanske bra passiv i. Och jag kände också att jag ville börja den resan med att investera i... Jag ville ha mitt investmentbolag och gå in i bolag som jag tror på. Och jag hade även däremellan en resa med, för det är faktiskt 3 år sedan jag lämnade som vd på Strands. Och hade en egen produkt som gick in som vd där, som har varit anställd sedan han var 19 år hos mig.
Mm. Hade du några krav på att vara kvar då? Alltså behövde du vara kvar någonting liksom i bolaget, eller kunde du, i och med att du har haft en vd i 3 år?
Det var faktiskt därför då för 2 år sedan som jag tackade nej, för att då ville de ju att jag skulle vara kvar och driva bolaget minst i två år. Och det hade jag inget intresse av. Ska jag lämna så ska jag lämna.
Ja, och det var därför jag tog upp det, för det där är ju väldigt vanligt vid företagsförsäljningar, att man kräver liksom att nyckelpersonen faktiskt stannar kvar, för man är rädd att man ska tappa kunder och inte ha den kännedomen och sådär. Men då är det ju smart som du har gjort då innan, att tillsätta en ny vd som möjliggör då att det är enklare för dig att motivera att du inte ska vara kvar.
Bevisa att du inte behövs för att skapa
resultat.
Exakt,
så det kände jag att jag hade faktiskt en plan då, att jag skulle göra det. Och han har gjort jäkligt bra ifrån sig. Mm. Han heter Johan Karl och så är en fantastisk person och väldigt drivande och... Jag har gjort ett fantastiskt jobb och gör fortfarande än idag. Jag är fortfarande verksam, jag sitter i styrelsen i bolaget och pratar ju med Johan nästan varje dag.
Det finns ju ett skämt om flitens lampa och så vidare med en göteborgare, men jag släpper den och så går vi vidare.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland.
Mm.
Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör jag.
Och för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi har haft som gäst här flera gånger.
Ja, precis. Mm. Mm. Men det är ju, han byggde ju upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på 1 år eller 2 år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
Min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Är det säkert någon stark
nej,
figur?
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här ja, Godzilla-liknande. Okej, ja, ja. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall och all information hittar man på Saveland. Och då är det Saveland.
Just det, spara låna.
Slash fast.
Mm. Slash fast.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring. Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Nu då? Var ska du hitta den adrenalinkicken nu? Vad är nästa spel? Du pratar om att investera i bolag och grejer. Det är ju liksom en helt annan spelplan.
Både och, för att under den här perioden så har jag, vad kan det vara, 7-8 år sedan någonting som jag startade det som blev moderbolaget här. Och har investerat i andra bolag under tiden också. Och varit engagerad i dem. Både inom branschen och utom branschen. Allt från fastighetsbolag till reklambyrå till näthandlare inom bilstyling. Och, ja, jag äger lite allt möjligt där.
Vad är det du letar efter då? Då? Vad är det som gör
men det gör jag inte nu. Och det gör jag ju dels för att jag inte får. Efter jag har sålt Strands. Det är därför jag är uppe i Stockholm nästan bara varannan vecka.
Vad är det du inte får? Du får inte gå in i bolag som konkurrerar.
Exakt.
Eller så att du måste hålla borta från ljusgrejer och fordonsgrejer.
Ja.
Men reklambyråer får du köpa liksom.
Drygt ett år till. Ja, reklambyrån hade jag sedan innan. Den har startat själv faktiskt.
Ja. Ja, men jag menar om det hade kommit med reklambyrå så du får köpa bolag och du får bara inte...
Allt som inte konkurrerar.
Allt som inte skulle kunna konkurrera. Spännande. Och vad är det du letar efter då? Om du är uppe här och...
Det är startups. Kanske inte i första fasen utan kanske i andra fasen. Ofta har de ju flera, som ni säkert känner till också, de har ju flera investeringsrunder. Så kanske från investeringsrunda 2 och framåt. Och sen har jag fått väldigt god hjälp av, jag har blivit någon form av vän eller kollega, eller jag vet inte vad jag ska kalla det, med vår före detta finansminister Anders Borg. Så att han har hjälpt mig med en hel del kontakter och varit med mig på ett antal möten. Så att,
ja, vad roligt.
Det känns jättekul.
Men då kan man säga att liksom, det måste ändå vara verkligen ett nytt kapitel här nu då. Från att det här, även om det har varit många små kapitel på vägen för att nå dit, men att nu är det verkligen att börja om igen då och satsa de här, inte surt förvärvade utan välförtjänt förvärvade pengarna.
Tack.
Du, jag är ju inte på närheten på den skalan du är när det gäller pengar, men jag har ändå fört den här diskussionen hemma och tänkt så här hur man gör med sonen. Jag har ett barn då.
Och så jag tänkte, hur gammal är
han? Han är 12. Så det är bra för att han är fortfarande ganska formbar. Alltså så här, men han vet ju att det finns pengar. Han liksom, jag döljer inte från honom vad liksom lägenheter kostar eller vad vi tjänar och vad bolaget har och sådana saker. För det tycker jag är fånigt. Det är lika bra att han lär sig och förstår grejer. Liksom. Men då hade vi en tes som jag tänkte jag skulle passa på att kolla med dig. Istället för att ge honom pengar när han fyller 18 så funderade jag på om jag skulle sätta upp en fond som betalar ut, precis som vi har haft med veckopengen, att vi matchar. Alltså vad helst du tjänar själv, helst du deklarerar i inkomst till Skatteverket per år, så fyller fonden på med lika mycket pengar. Så att du får liksom dubbel utväxling på att göra karriär eller göra affärer eller bygga saker jämfört med andra. Men om du bara ligger hemma och på sockflocket så får du inga pengar ifrån mig heller. Alltså det gör typ av så här entreprenörsincitament, eller vad helst han vill syssla med då. Men något som gör att han kan leva ett gott liv, men ändå gör att han, ja men du förstår, inte lever på mina pengar. Liksom.
Ja, det tycker jag låter jätteklokt. Jag tror att för mig har det varit absolut viktigast med mina egna barn att jag vill känna att de har någon form av inre och eget driv. Liksom. Och det känner jag att de har. Min äldsta, fast han är 22, han går fortfarande på Chalmers i Göteborg.
Mm.
Så han har liksom inte börjat. Men, det här kanske låter helt sjukt, men han har studielån.
Mm.
Han bor ihop med sin flickvän i en lägenhet och i någon situationstecken försörjer sig själv och via studielån. Det är inte så att jag kan absolut tänka mig i framtiden att betala av hans studielån. Mm. Absolut, vilken dag som helst.
Mm.
Men jag tänker liksom att de ska få leva sitt liv och ha sin egen drivkraft och ha sina kämpa med det de behöver kämpa med.
Ja, och så tänker jag också att de har en trygghet också i att även om de förstår hur du resonerar, de är så stora så de förstår varför du gör det, att du inte vill göra en björntjänst, men det kanske också skapar det självförtroendet att de vet att man kanske vågar lite extra för att man vet att föräldrarna ändå är med i det här. Och för mig var det så, jag har ju bara varit egenföretagare också. Och aldrig haft egentligen en anställning på det sättet. Men då när jag startade mitt första så hade jag då, även om mina föräldrar inte alls hade den typen av pengar. Utan jag är verkligen uppväxt i en medelklass. Liksom så. Men att jag visste någonstans att de stod bakom mig i det här. Att jag kunde komma hem, och i det fallet var det ju inte pengar. Men att jag fick alltid komma hem och äta mig mätt. Liksom, fast jag hade flyttat hemifrån. Mm. Det fanns alltid den där grejen att du är alltid välkommen. Alltså den här. Och det gjorde ju att man vågade lite mer, för man visste att fan, det finns ändå en trygghet där bak, även om jag aldrig fick några pengar på det sättet.
Fully agree.
Ja, men jag kommer ihåg att vi hade ett ögonblick när jag gick på gatan med min dåvarande tjej och sen så här, nu måste vi få till den här affären, annars blir det kris. Så kommer jag ihåg att hon sa det, så tänkte jag så här, kris, alltså så här, så kom jag på det, nej vänta, jag kan inte gå med på kris, jag kommer alltid ha en säng jag kan sova i, jag har vänner som kan bjuda mig på middag. Jag kan komma på hundratusentals svenskar vars vardag är betydligt sämre än vad mitt värsta läge kommer kunna vara ändå. Man måste ha lite ödmjukhet och konstatera att kris är vi väldigt, väldigt långt ifrån. Liksom. Och det där perspektivet är ju bra att ha. Man på dels, men det är också grundtrygghet, en inre grundtrygghet, och sen också att ha trygga förutsättningar. En del får ju panik om de inte har 2 miljoner på kontot, och andra människor kan gå upp på morgonen och inte vet vad de ska göra på kvällen och ändå känna någon typ av trygghet.
Jag tror att det kan vara alltså, något som har varit viktigt, eller viktigt, men som har absolut spelat roll för mig, är ju att alltså, när jag växte upp, när jag var liten, så var vi, jag skulle nästan börja säga fattiga. Mamma var deltidsarbetande städerska på lasarettet på sjukhuset på den lokala orten, och farsan var någon industriarbetare. Liksom. Det var inte fett. Liksom. Det var verkligen inte fett. Vi hade inte, jag vet, man noterade sånt när man gick där i lågstadiet, att vi hade inte råd med samma. Jag kunde inte få såna kläder som de andra hade och dyligt. Liksom.
Den där man kommer tillbaka efter sommaren och ska prata om vad man gjort på sommarlovet.
Exakt.
Så hör man att en del, ja. Ja, först var vi i Portugal en vecka. Och sen
ja,
var
vi hade husvagn en vecka. Liksom, så här, ja. Inget fel i det. Men mina föräldrar gjorde någon form av mini-klassresa, för det visade sig att farsan, precis som jag, var vältalig. Så han blev en duktig säljare och fick ett sånt jobb och tjänade väldigt mycket pengar.
Mm.
Ja, väldigt mycket pengar.
Vad tog du med dig från det? Du
tänkte, ja, den klassresan, liksom, att få känna, att verkligen få veta både och. Liksom, att inte kunna vara med eller åka på resor eller inte få kläder, eller till att få det. Inte från en dag till en annan, men från något år till ett annat år. Vilken skillnad det var, liksom, att det betydde någonting.
Mm.
Och för mig som barn då, så betydde det, jag var väl kanske exakt i den där rätta åldern då, kanske 9-10 år, liksom, där det betydde någonting.
Om man vänder på steken lite grann då här och tänker så här, jag antar att det blev kanske en god flaska champagne när ni hade skrivit på avtalet. Men om du nu, vad tänker du unna dig och din fru eller dina barn? Du måste ju också unna dig att det har gått så bra och att du har råd att göra extraordinära saker. Vad skulle det vara, eller vad har det varit, eller vad kommer det att bli?
När man har löjligt mycket pengar, då borde man ju göra någonting i alla fall som är lite löjligt. Har du något som är så här?
Så här, min bolagsförare har gått väldigt bra och varit ekonomiskt framgångsrika, åtminstone på ett vis som är väldigt bra de sista 10 åren. De sista 10 åren har man haft det väldigt bra, så det kom ju inte över en natt. Nu blev det snuskigt mycket pengar ganska fort, och de investeringar jag gjorde direkt efteråt gav väldigt bra avans också. Men vad fan ska du göra? Jag är som du, jag är bilintresserad. Jag har de bilarna som jag vill ha, de hade jag innan. Mm. Jag bor väldigt bra. Nu har det varit corona, men resa och... Vi köpte en lägenhet nästan mitt på avenyn i Göteborg för några månader sedan. Ja, det var väl lite extravagans kanske.
Mm. Ja. Vad är det som driver dig nu då? Som du säger, du har ju redan mer pengar än vad du kan ha fantasi. Du kan inte ens komma på hur du skulle kunna fira om du
Nu är det absolut det. Jag har fått väldigt blodad tand här. Som jag sa innan, jag har varit på en hel del möten om Anders här i Stockholm på ett antal startups. Och jag kan ju se vad de behöver hjälp med. Liksom att, idén är grym, tekniken är grym, men hur ska ni pitcha den och vem ska köpa den och hur och var och vad ska vi ta betalt? Det brinner jag för, att jag vill hjälpa dem. Liksom att, jag hjälper dem. Jag inser att jag även hjälper mig själv med investeringen i sig, men jag brinner verkligen för att hjälpa dem.
Men som man kan säga, om man ska vara lite elak, kan man säga att du investerar i bolag mer en ursäkt för att få åka runt och lägga dig i och vara med i laguppställningen och liksom kunna göra det du gillar bäst. Kom igen nu grabbar, kör vi.
Ja,
och då kan du säga vi med rätta, för du är ändå ägare.
Ja,
men att det går bra i matchen är egentligen viktigare för dig, för att det är kul i laget, än att det spelar någon roll om du tjänar mer pengar.
Ja, men sen kan jag tycka också att i det här laget så har jag ett kvitto på att det jag gör och det jag säger fungerar. Mm. Så att jag kan göra det med en viss pondus. Liksom att, ja. Här, gör som jag säger, det kommer funka.
Mm. Det måste ju vara otroligt häftigt och roligt, som du säger. Jag kan verkligen, verkligen förstå det.
Det är fruktansvärt roligt. Mm.
Vad i din hela resa här, från när du slutade i skolan fram till nu, vad skulle du säga om du skulle välja ut ett ögonblick som var liksom det modigaste som du gjort, som har gjort så stor skillnad? The leap of faith liksom.
Två ögonblick skulle jag säga då. Får jag ta två?
Det får du, självklart. Mm.
Ett var givetvis när jag startade Strands, för att det gjorde jag när jag var 22 år gammal och jag hade lyckats efter mycket krig spara ihop 250 000. Vi hade precis köpt ett hus i Onsala strax utanför Göteborg, och vi hade en nyfödd son hemma. Och jag hade gjort hela Excel-kalkylen på riktigt. Hur länge klarar jag mig på de här pengarna? Mm. Och stora delar av dem var ju tvungen att sätta in i företaget. Och sen lånar jag lika mycket till ifrån Almi, och sen lånar jag lika mycket till ifrån en bank. Det är nog det häftigaste jag gjort. Så jag levde utan inkomst i 19 månader. Och då var det inte ens inkomst efter 19 månader. Då kunde jag plocka ut milersättning ifrån bolaget. Så det var... Men jag tror stenhårt på den, liksom kniven mot strupen. För det gör också att det finns inga alternativ till att inte lyckas. Du måste lyckas. Och andra gången var det jag redan har berättat om. Den där mässan. Jag visste vad jag gjorde. Det var inte så att jag var naiv.
Visste att alla kunder skulle
jag visste att direkt. Jag kommer förlora allihop. Jag var glad att jag fick behålla en av de här 596. Men jag visste att jag skulle förlora allihop. Ah, och jag visste ju faktiskt inte vad jag skulle få. Jag trodde att det skulle bli bra. Jag kände mig givetvis på något vis säker på det, men jag visste inte. Så då gamblade jag en gång till, och det var bara 2 år efter jag hade startat. Mm. De två är sådana moments som jag... Faktiskt. Ja, den gången så grät jag till och med efter den mässan.
Mm. Ja. Ja, det är inte som att sätta rött på roulettehjulet, det är som att sätta noll på roulettehjulet. Liksom.
Men det man hör är att du har gjort ett val som kanske var ännu starkare, hör jag. Mm. Och det var ju att du hittade din fru som har stått ut med de här grejerna.
Ja, nu får vi ju för poddens lyssnare säga att jag har bytt fru.
Du har slitit ut.
Ja, då så. Ja, men då har du i alla fall hittat en till.
Men hon var fantastisk i många, många... Hon är fantastisk och var fantastisk.
Ja, det är bra. Ja, vad härligt.
Ja, men härligt. Vi är nyfikna på att göra en uppföljning om 2 år och se hur det här gått. Men
vi har ju väldigt mycket ekonomiintresserade som lyssnar på den här podden och som har startups på gång, vilket vi vet. Vi får väldigt mycket från unga människor som hör av sig och sådär. Om man har en story, om man har ett bra företag, om man har precis gjort en startup och ska in i andra rundan och tänker att det här, Strand, han borde vi liksom ta kontakt med. Hur ska man göra då? Söker du liksom objekt?
Ja, absolut, gör det. Absolut. Ni är välkomna att kontakta mig. Ni når mig på alla sociala medier. Heter jag Jon Strand. Mm. Min mailadress är jon.strand@tmgiab.com.
Ja,
Det är bara att kontakta mig.
Ja, det är fantastiskt.
Ni kommer senare väller in förfrågningar här.
Det allra viktigaste är att ni har en grym affärsidé som ni själva tror på. Och det är inte bara själva affärsidén i sig som är viktig, utan du som person är kanske det absolut viktigaste. Jag har aldrig investerat i någonting där själva produkten i sig är fantastisk, men personen i sig är inte så bra. Utan det är personen i sig som är absolut viktigast.
En ganska namnkunnig investerare sa till mig en gång: jag har slutat titta på affärsidéer, titta bara på entreprenören. Kan man sälja 100 000 stavar per år till människor som inte ens har skidor, då kan inte jag hitta en bra affär.
Det var nog bland det bästa jag hört. Jag vågar inte säga det, men jag skulle nästan hålla med om det.
Ja,
det är nästan så jag inte bryr mig om affärsidén, utan om personen säger tillräckligt driven och ja, det betyder nästan allt.
Men då kan jag säga att då kommer du få ett mejl utav mig, för att jag tycker att du ska in i musikbranschen. Jag säger inte mer, utan jag skickar ett mejl till dig istället på den mejladress du sa, så får vi se om vi hörs igen.
Sa du musik?
Ja.
Musik, sa du det?
Ja. Ska du sjunga?
Nej, men nästan. Jag tänker att du, alltså, man skulle behöva ha in din... nej, jag hör. Jag har en idé. Jag mejlar. Så får vi se om jag blir dissad eller inte.
Absolut.
Om 2 år kommer jag göra en intervju med dig och Mattias när ni får berätta om ert projekt.
Det vi sitter i Mattias Saab.
Ja.
Lätt att vi
gör. Ny podd. Ja, Saab-intervjun.
Har du fler bilar än Saaben då?
Nej, men nej, det har jag inte. Men jag har en fyrhjuling på landet och en LED-ramp på den. Det var så dålig belysning på den så att jag skaffade mig en riktigt fet LED-ramp. Och det är ju outstanding, det kan jag intyga. Och sen har jag, på tal om ljus, så har jag en BMW som jag har kört elbil länge, men vill gå tillbaka. Jag väntar på att fler biltillverkare ska komma med elbilar. Jag har kört Tesla under en period, men kände väl mig på ett sätt och vis jättenöjd, men ändå inte. Så att just nu så har jag en BMW, och på den bilen så sitter det något som heter laserljus.
Laser.
Ja, och jag vet inte riktigt vad det är, men jag har förstått att det är bra, och jag märker att de lyser väldigt, väldigt mycket. Men det vet säkert du vad det är.
Ja, faktiskt. Det är nästa teknik efter. Det är en form av, jag tror det till och med heter LED laser. Det är nästa form av, det som jag sa till dig med, eller som vi pratade om innan, att xenonen var då 4 gånger mer ljus med bara en bråkdel så mycket energi från halogenbelysningen. Och sen kom ledden, och det var ungefär samma tal, kan man säga. Och lasern är ytterligare en variant. Mm. Nu kommer det, du kan få så starkt ljus med så lågt energiuttag liksom.
Ja, du ser.
Ja,
det blir någonting för nya Strands att ta tag i.
Charlie ser lagom imponerad ut.
Teknik är ointresserad.
Kul. Mm. Ja, men otroligt spännande att höra din resa, Jon. Och väldigt, väldigt kul och nära att du kom till podden. Superskoj.
Ja, det verkligen. Var en ära att få komma hit.
Ja, tack så
tusen mycket. Tack.
Tack så mycket. Ha det gott.
Du med.
Vi ses. Hejdå. Och vi andra, vi hörs om en vecka. Eller hur, Charlie?
Som vanligt.
Ja,
vi kommer tillbaka som en bumerang i etern.
Ja, vi är tillbaka. Vi ska nog lysa upp nästa vecka också, eller hur?
Oj.
Hej.
Podplay. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.